Hej. Alltså jag har haft en så stressig morgon idag. Hur var din?
Ja, men den var lite annorlunda också faktiskt. Jag vet inte
vad varför. Vad hände hos dig då?
Nej, men jag vet inte. Jag brukar alltid liksom vakna och känna mig relativt pigg och pigg. Men liksom, nu går jag upp. Men jag kom inte upp.
Fy, vad fuskigt.
Jag kom inte upp. Jag var så liksom svårstartad.
Tänk, så har jag haft det varje dag i 42 år. Så som du hade det idag.
Ja, nej, men det är min... Kanske enda superkraft att jag vaknar pigg och glad. Ja. Men jag var glad idag, men jag var inte pigg.
Nej,
så jag fick hälla i mig kaffe. Vad hände för dig?
Nej, men för min del var det mer att jag skulle hinna med att göra allting och lämna barnen.
Ja.
Och sen så här, halvvägs till förskolan som bara vantar. Jag har ju glömt hennes vantar, stackars barn. Jag var tvungen att springa tillbaka igen, upp och ner falla trappor, leta upp vantar, hitta såklart inga vantar för att jag gör. Ja. Och så vidare och så vidare.
Den är lite seg. Liksom... Ja, det blir lite hack i maskineriet kan
man
säga.
Ja, det blev vaknat så att man fick rulla runt och bara, istället för att liksom fokusera och känna att...
Ja. Nej, segt. Ja. Men nu är du här.
Nu är jag här. Och väldigt, jag med. Väldigt skönt.
Ja.
Men vi pratade lite innan här om att det är så vanligt med rodnande och blossande hud.
Mm, verkligen. Speciellt kinder kanske. Ja. Men det kan vara hela ansiktet.
Mm.
Och många undrar ju vad det beror på. Det kan ju vara olika saker. Det kan ju vara allt ifrån att det blir stora temperaturskillnader. Att du har varit ute och det kanske är minusgrader eller väldigt blåsigt.
Mm.
Sen kommer du in och det blir för stora skillnader helt enkelt. Och då vidgar sig ju kärlen.
Ja.
Sen kan det ju också vara att du har ätit eller applicerat något som du är känslig för.
Ja, och man kan ju se att antingen kan man ha väldigt lätt för att rodna. Om man till exempel har en känslig hud eller ytliga kärl, eller som för min del ganska tunn hud på kinderna.
Samma här.
Mm. Och sen så kan det ju också vara att man får det tillfälligt för att man till exempel får en allergisk reaktion eller att man drabbas av akne till exempel.
Ja, rosacea.
Rosacea. Så det kan ju både vara att man
har dermatit också.
Just det.
Mm, kan också orsaka rodnad.
Så det kan ju både vara att man har en underliggande orsak som gör att det kommer ofta för att man har en känslighet. Mm. Eller kan det vara någonting som blossar upp tillfälligt.
Ja, och känner man sig röd till exempel i ansiktet på morgonen när man vaknar upp, då kanske man ska ha en mer lugnande kräm på natten. Och kanske tänka på att örngottet, att man använder parfymfritt sköljmedel och tvättmedel, för det kan ju också vara det som ställer till det. Kanske inte blir någon reaktion på kroppen, men det kan ju bli reaktion i ansiktet.
Absolut, och där tänker jag också de örngotten som är väldigt sträva.
Mm.
Alltså man behöver inte ha sidenörngott om man tycker att det kostar för mycket. Då är det nästan bättre i så fall att välja örngott som är lite äldre, som man har haft länge, tvättat många gånger.
De kan vara mjuka och sköna.
Ja, mjuka och sköna och gosiga. Istället för att köpa de här nya som är ganska sträva.
Ja, de är det faktiskt.
Ja. Då är det bättre, för det kan ju verkligen orsaka.
Ja, men rodnad. Definitivt. Och sen så kan man ju välja, det finns ju ganska bra, eller mycket bra, SOS-krämer kallar man det ju ofta. Och det har ju breddats enormt över sista åren.
Ja.
Jag har testat, det kanske du också har gjort, nu ska vi se om det är ett spanskt märke, Madara.
Nej, jag tror att det är estniskt, är det inte det?
Det kanske det är. Ja, det är det noga. De har en SOS-kräm både för dag och för natt. Natt är ganska så fet, men det älskar ju jag.
Ja.
Och den på dagen är lite mer tunnare. Funkar så bra. Man känner verkligen att det hjälper.
Ja.
Det lugnar ner huden.
Och det är så skönt när de gör det. Jag har kört en från Dermalogica nu som jag också tycker att jag blir mindre röd av. Ja. Som verkligen har.
Som funkar.
Ja, lite lätt. Inte att den är färgutjämnande i sin ton, utan att den liksom lindrar huden så att den blir lite mindre reaktiv.
Har du den på dagen eller på natten då?
Jag har kört både och.
Ja. Jag har också kört de här, nu har jag testat dem ett tag både dag och natt. Och sen på dagen, om jag känner att jag är lite irriterad, om jag kanske använt retinol eller någonting, eller någon annan aktiv produkt, kanske liksom testat någon lite för mycket, då tycker jag Clarins har en redness gel. Alltså det är corrective, den heter redness corrective gel. Och den är ju grön.
Ja.
Så att Den brukar jag ha under foundation. Och där ser man ju direkt att det liksom lägger sig.
Det är ju färgutjämnande.
Ja, det är färgutjämnande. Mm. Sen är, du har ju den även lugnande ingredienser. Jag skulle inte säga att den har samma effekt som de andra krämerna som vi pratar om nu. Men den är ändå liksom något man kan ta till om man känner att det är lite liksom... Det är lite, jag kan tycka att det är lite jobbigt när jag blir så där röd i ansiktet.
Jag kan också tycka det. Och det här röda på kinderna, det har liksom, det jag haft sedan jag var bebis. Alltså det jag född med, det är liksom den tunna huden. Men sen så har ju näsan blivit lite rödare. Och det tycker jag nästan är jobbigare, för att det är lättare att smink försvinner från näsan än om det gör på kinderna också.
Ja, men precis, absolut. Definitivt.
Men där kan vi också tänka på att grönt är en kontrastfärg till rött. Så det hjälper till att dämpa. Ja. Så både att man kan använda som den krämen du nämnde. Ja. Eller kan man också till exempel använda en concealer som är lite åt det gröna hållet.
Absolut. Lägga
till exempel under sin foundation för att jämna ut och få lite en färgkorrigerande effekt.
Verkligen, funkar superbra. Och sen om man lider av kanske vuxen akne eller dermoral. Dermatit, ja. Så finns ju, Elixir har ju en jättebra SOS-pasta för det. Som verkligen passar, som funkar så jäkla bra. Och den tycker jag att man ska ha då, alltså lokalt där man har problemen. Du ska inte, behöver inte ha den i hela ansiktet. Och då kan du göra så att du går, kör den kanske varje dag under en period. Och sen så när du ser att men nu börjar lägga sig lite grann. Då kan du faktiskt liksom gå ner till varannan dag och sen kanske två gånger i veckan, så kanske en gång i veckan. Den funkar väldigt bra. Och det enda lite tråkiga med den är att den är burk, men det är kanske för att den är lite tjock. Trög liksom. Lite pasta. Ja, den är en pasta helt enkelt, precis som den heter.
Ja.
Kan bli svårt i tub, så det är säkert därför. Så använd en liten spatel så ni inte förvärrar rödheten i huden med några små basilusker.
Helt rätt.
Ja, det var det, tror jag. Att vi, kommer vi på något mer?
Nej, jag tror inte det. Annars tänker jag också bara, om man har en tendens till att få rodnande hud, så ska man vara lite extra rädd om den också.
Absolut. Och solskydd, exempel, solskydd
såklart. Inte gnugga sig med handduken. Det gör också att man blir röd och blossar. Allting som kan irritera och rugga upp hudens barriär. Så att istället ska man försöka vara rädd om hudbarriären och vara lite försiktig, helt enkelt.
Ja, nu måste jag bara säga en annan grej. Mm. Och såklart, det här är så dumt att ens säga, kan man tycka. Men jag läste, eller såg på nyheterna, att det här friskvårdsbidraget som vissa arbetsgivare ger till sina anställda är ju jättebra idé.
Mm.
Men vet du vad det kan gå att användas till?
Nej.
Du kommer, håll i det nu i stolskanten här. Solarium.
Va?
Nej, men så nu ska du upp på en utredning, ursäkta mig. Det är 2024. Är det någon som inte har förstått att solarium ger hudcancer? Så då var det en man från Melanomförbundet, heter det väl?
Ja,
Melanomföreningen. Som hette Anders Ekblom, och han var så vettig, han var ju liksom, nej men det är ju helt absurt, det här måste ju bara bort, och det var ju det han menade på. Det kan ju inte vara så att man ger friskvårdsbidrag för någonting som kan ge personen i fråga hudcancer.
Alltså det är ju helt galet, det är inte jag kunde tänka.
Ibland blir man lite förvånad över staten.
Ja, men verkligen, om man blir lite samman, det finns ju ingenting som är friskt med solarie.
Vi kan väl säga att det är ingenting annat än okunskap från de som bestämmer.
Och det känns som att det är någonting som har legat kvar sedan 80-talet och sen så har de inte ändrat det.
Heja Melanomföreningen. Vi håller
verkligen
på er alla dagar i veckan.
Ja, det gör vi. Idag ska vi prata om helt andra grejer.
Ska vi göra.
Mm.
Vi ska prata med Monica Björn som har ett stort Instagram-konto som har skrivit böcker. Och hennes Instagram-konto heter Stark genom klimakteriet. Och hon har så mycket följare, hon håller föreläsningar och allting. Och hon är också en stark person. Jag har inte träffat henne personligen, men jag har ju sett på många videos och lyssnat digitalt på föreläsningar som hon har haft. Så mycket duktig och kunnig i ämnet.
Och det ska bli så spännande, för just klimakteriet är någonting som påverkar hud och hår och naglar och så väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Och hela kroppen såklart.
Och återigen så har ju sjukvården inte hängt med.
Nej.
Nej, så hon står lite på barrikaderna, kan vi säga.
Det behövs.
Ja.
Och jag kan ju också, ja men, jo, vi ska ju ringa henne också.
Ska vi ska göra. Jag hoppas vi har tekniken med oss.
Håll i er.
Ja. Vi ber till alla teknikjudar som finns.
Ja. Var med oss, var med oss.
Ja, precis. Ja.
Och innan dess så blir det ett litet beauty-svep. Idag vill jag tipsa dig som har väldigt stressigt på morgonen att ta fram din concealer och dutta lite snabbt i ögonvrån, vid näsvingarna och lite i vid mungiporna. För just de här ljusa håller på att säga, som ljusar upp de här områdena gör att du snabbt kommer se piggare ut och sen är det inte säkert att du behöver någonting annat. Men det är ett snabbt och smidigt knep för att få ljus i de centrala delarna av ansiktet. Lycka till! Hon tog spinningen till Sverige och har skrivit fler böcker, föreläser och utbildat coacher inom hormoner. Hennes hjärta klappar extra starkt för att stå på barrikaderna för rätt till hormonbehandling i klimakteriet. Välkommen till hudvårdsdjungeln, Monica Björn.
Varmt välkommen.
Tack snälla.
Vi har ju försökt få tag på dig. Vår podd har varit igång ungefär i 1,5 år, va Elin?
Ja, något sånt.
Vi har också skrivit en bok och efter det så, om hudvård då, och efter det så ville vi liksom få igång samtalet eller fortsätta samtalet. Vi är båda hudterapeuter sedan många, många år. Och jag har ju då följt dig på Instagram i många år. Och jag är så imponerad över att du har lyft ämnet liksom runt klimakteriet så att det liksom till och med pratas om på arbetsplatsen nu för tiden. För bara några år sedan ville man ju inte ens prata om det, eller kunde inte prata om det, kändes som...
Det var tabubelagt.
Ja, för då kändes man som en liten grå tant liksom, som var borträknad. Men tycker du att inställningen från samhällets sida är bättre idag än för några år sedan? Märker du det?
Ja, ska man börja i det positiva så är det ju positivt att det definitivt pratas om mer och lyft mer både bland kvinnor själva och på arbetsplatsen och i samhället. Men långt ifrån så mycket som det behövs göras för att kunskapen ska bli mer allmängiltig. Men självklart så märker jag skillnad ifrån när jag startade 2017-2018. Så att någonting händer ju.
Tycker du att det är skillnad då, tänker jag, på landsort och i storstäderna, inställningen? Att det är okej att prata om klimakteriet? Eller är det ungefär samma överallt?
Jag skulle nog säga att min uppfattning är nog inte nödvändigtvis att det behöver vara en jättestor skillnad mellan landsbygd och stad. Utan jag tror snarare att det har att göra med de man har runt omkring sig. Alltså de man umgås med. Är de beredda att ta upp ämnet och prata om det till exempel i olika kompisgängskonstellationer och även på arbetsplatser? Och jag ser nog i så fall en större skillnad, om vi tänker på arbetsplatsen, så ser jag nog en större skillnad då mellan vilken typ av företag det är som hittills har varit i majoritet av de företagen som har tagit in mig som föreläsare till exempel. Så har det varit väldigt tydligt första 1,5 åren så har det varit väldigt mycket teknik och industriföretag.
Oj,
och de stora arbetsgivarna för kvinnoyrken, alltså vård och omsorg, skola och så vidare. De börjar komma nu, kommuner och regioner, men de har varit långsammare på bollen än de som har haft få kvinnor hos sig. Så att jag tror mer att det finns liksom grupperingar av kvinnor som pratar sinsemellan, och det är även då vissa områden inom vissa yrkesgrupper som i alla fall i det offentliga pratar mer om det. Sen har jag ju liksom ingen insikt i hur det är i liksom en större överblick, men det är den uppfattningen jag får.
Intressant ändå att man hade nästan väldigt kunnat tro att det var tvärtom.
Precis.
Att det var vård och omsorg som var först på pucken.
Men Monica, varför tror du att det har varit och ännu är för många så skamfyllt med klimakteriet? Jag tänker att vi lever ändå i ett relativt modernt samhälle.
Ja, att vi lever i ett modernt samhälle som är oerhört åldersfixerat. Så det hänger ju väldigt starkt ihop med den här stämpeln kring att man är förbrukad eller för gammal eller passé. Som många bär just när det gäller kvinnligt åldrande, får vi ändå säga. För att med män så är det lite mer de grå tinningarnas skärm som vi alla har hört. Medan kvinnor har en helt annan press på sig att både agera och se yngre ut än vad de egentligen är. Och då tror jag att i många sinnesvärld så är klimakteriet förknippat med att man är gammal och passé, även om det absolut inte på något sätt stämmer.
Nej. För vilken ålder skulle du säga, eller vet du vilken ålder genomsnittliga kvinnan i Sverige kommer in i klimakteriet? Jag antar att det kan vara olika länder också.
Nej, men i snittet så är det någon gång i 40-årsåldern.
Ja.
Sen är ju inte hennes mens över vanligtvis. Alltså mensen kan ju ta slut. Det vanligaste är ju någonstans från 46-47 och upp till 56 års ålder ungefär. För att snittet i Sverige är 51 år lite drygt att mensen tar slut. Och det innebär att det är fullkomligt normalt att bli av med sin mens när man är 47-48. Och det är fullkomligt normalt att bli av med sin mens när man är över 50. Men när mensen väl tar slut så har ju absoluta majoriteten av kvinnor har ju upplevt symptom i flera års tid och har ju redan påbörjat sin klimakterieresa flera år innan mensen tar slut. Så att, ja, någon gång i 40-årsåldern så hamnar kvinnor i klimakteriet. Sen är det en grupp med kvinnor som kan hamna där tidigare och en grupp med kvinnor som kan hamna där lite senare. Men det är absolut vanligaste är någon gång i 40-årsåldern.
Men vad kan man få för symptom just när vi är i förklimakteriet, alltså flera år innan menopaus när mensen försvinner?
Det vanligaste då är ju, alltså väldigt tidigt är ju det vanligaste att man märker någon typ av påverkan kring sin menscykel. Och det kan vara allt ifrån att man får tuffare PMS, eller man får PMS, man kanske aldrig har haft PMS förut. Man kanske märker att man blir lite mer svullen i kroppen. Dagarna innan mens, man märker kanske att man sover lite sämre vissa delar av menscykeln. Man kanske märker större humörpåverkan. Vissa kvinnor får nästan som förkylnings- och influensasymptom någon dag i månaden. Och det är oerhört individuellt vad de symptomen är och i vilken ordning de i så fall kommer. Det är inte ovanligt heller att en kvinna som har haft regelbunden mens tidigare märker att mensen kanske då inte kommer när den ska. Och hon kanske till och med gör graviditetstest att hon tror att hon har blivit gravid. Och sen är det inte heller ovanligt då att man när man väl, sen kan mensen fungera som vanligt i några månader. Och sen så kan det vara så att man märker att man blöder. Man får ett förändrat blödningsmönster. Man blöder fler dagar än tidigare. Man blöder kraftfullare än tidigare. Man kanske får liksom klumpar med blod. Och vissa kvinnor blöder ju så pass mycket att de får verkligen kraftig järnbrist under den här perioden. Det är inte helt ovanligt. Så att påverkan på något sätt kring menscykeln är det är liksom de tidiga tecknen. Och har man då hormonspiral eller FP-piller, då kommer hormonerna i hormonspiralen och i p-pillerna väldigt ofta maskera de riktigt, riktigt tidiga tecknen eftersom man då inte har en menscykel. Men sen då lite senare in i processen när även då östrogenet börjar falla, för att det är inte östrogenet som sjunker först utan det är progesteronet, men sen när östrogenet även börjar falla, då börjar fler symptom tränga igenom, och då kan det vara allt ifrån led- och muskelvärk, nedstämdhet, humörsvängningar, försämrad sömn,
hjärtklappning,
man kan få påverkan på de kognitiva funktionerna med minne, koncentration och tycker att det liksom är mycket jobbigare liksom att komma ihåg saker till exempel, och ja, mängder av olika saker som kan hända, och det är ju det viktigaste är egentligen att läsa på så man vet vilka symptom som kan vara klimakterierelaterade och även då förstå att varje kvinnas resa är individuell.
Ja. Men kan man vara i förklimakteriet och ändå ha en normal menscykel?
vanligtvis inte en helt normal att det inte är, att det inte är någonting som förändras. Men många tror ju liksom att det måste vara så väldigt, en väldigt drastisk förändring på menscykeln. Mm. Du kan absolut ha en menscykel och fortfarande vara i tidigt, eller som har startat din resa och vara i början av klimakteriet, absolut. Men vanligtvis är ju att någonting har förändrats. Men det kan vara väldigt mycket mindre förändringar än de flesta tror att det ska vara. Men det gäller ju då också att du har koll, som kvinna har koll på vad är min normala menscykel.
Mm.
Hur många dagar är den? Hur känns den? Och hur påverkar den mig under cykeln? Och det är ju kanske tyvärr så att väldigt många kvinnor har inte jättebra koll på sin menscykel. Så att ja, det skulle väl också vara ett tips liksom. Är man i en 20-årsåldern, tidig 30-årsåldern och man inte tar hormonella preventivmedel och man fortfarande har en menscykel, är ju att tracka den så att man har en bra uppfattning om vad är mitt basläge, vad är mitt normalläge innan man hamnar i klimakteriet.
Men tror du att det är för att det är så mycket, för jag upplevde när jag kom in i klimakteriet, det är 10 år sedan nu, att jag sökte, jag är inte den som springer till läkaren i onödan, men till slut så sökte jag för det här hjärtklappningen, att jag kände mig konstig, att jag liksom tyckte jag var yr och massa olika obehagliga men liksom inte livsfarliga symptom. Men alltså de förstod ju inte heller, för jag fick ju gå med 2 gånger med såna 24 timmars EKG på mig. Mm. Det var ju de bara, du har ju världens bästa hjärta. Liksom. Men det var ju inte någon att skicka hem mig. Men det var ju inte någon som sa att vi kanske ska kolla dina hormoner.
Nej, och det är ju för att kunskapen saknas inom sjukvården.
Ja.
De gör ju inte detta för att de är elaka eller inte bryr sig. Utan det är ju helt enkelt på grund av kunskapsglappet som råder. Där man inte lär sig detta på utbildningen, varken på grundutbildningen. Och det inte ingår som obligatorisk kunskap. Och även om man tittar på, om man läser vidare till gynekolog, så ingår det inte heller en bredd och ett djup kring detta på specialistläkarutbildningen.
Så att, men
det är ju det här enorma kunskapsglappet som gör att vi har den situationen som vi har idag. Där pålästa kvinnor får liksom ta med sig infon och kunskapen till mottagningen väldigt ofta.
Mm. Men jag tänker då, för 10 år sedan, till slut så tjatade jag ju till mig sådana här östrogenplåster som fanns på den tiden. Och då när jag skulle hämta, kom jag ihåg så väl apoteket, vet exakt vilket apotek det var när jag skulle hämta ut det här. Och hur apotekaren reagerade när hon liksom skulle lämna över det här till mig. Då tittade hon mig i ögonen och sa att vet du vad det här är? Vilka biverkningar det är? Det är liksom, ja. Det har ju inte hänt flera gånger efter det, men hon sa det ju helt öppet på ett apotek med ganska många människor. Och jag liksom, det vet jag, sa jag, och tog mina plåster och gick därifrån ganska glad över att ha fått dem. Men alltså, det var ju direkt skrämselpropaganda som var på den tiden för 10 år sedan. Tycker du att det har blivit bättre? Att man inte skrämmer folk för östrogen längre?
Nej.
Det är samma sak.
Det är samma sak. Men samtidigt vill jag säga att det finns en stor grupp med läkare, både allmänläkare och gynekologer, som gör ett fantastiskt jobb. Som verkligen är pålästa, som är engagerade och som själva har tagit initiativet till att lära sig mer. Så de finns och de gör ett hästjobb där ute.
Mm.
Men jag får ju berättelser varje vecka om kvinnor som stöter på det här när de söker hjälp, där läkarna säger till dem att nej, jag vägrar att skriva ut östrogen eftersom det orsakar cancer. Och även då exemplet där med apoteket, det har jag också kvinnor som skriver till mig varje månad. Till exempel både faktiskt när det gäller östrogen, när det gäller progesteron, men även då testosteron, när kvinnor har fått testosteron utskrivet och de blir uppläxade av sin farmaceut.
Men det är ju helt otroligt.
Det definitivt pågår fortfarande. Det är ju svårt att säga i vilken skala, men det är tillräckligt mycket så att jag får liksom rapporter från kvinnor som upplever det här i olika delar av Sverige. Så att det är inte ett speciellt ställe eller ett speciellt stad eller ett speciellt apotek eller ett speciellt vårdcentral, utan Nej, det pågår fortfarande.
Det är allmän okunskap, helt enkelt.
Ja,
när får man testosteron utskriven som kvinna?
Det är ju den enda indikationen i Sverige som du kan få testosteron utskrivet för är låg libido, alltså låg sexlust som då ska påverka din livskvalitet. På den indikationen då så skulle en påläst läkare kunna skriva ut testosteron till en kvinna. Men det finns ju forskning gjord på testosteronets påverkan på väldigt många andra ställen i kvinnokroppen. Vi har ju testosteronreceptorer såklart i musklerna. Vi har testosteronreceptorer i hjärnan, i underlivet. Så att jag brukar säga att testosteronet är definitivt ett hormon som kan bidra till en större lust. Men det är inte bara sex, utan det kan också vara lust till livet. Det här med att ha äventyrslust, det här med att vara sugen på att säga ja till nya äventyr eller nya saker och utmaningar till exempel. Att få saker och ting gjorda, att hitta det här drivet som många kvinnor upplever att de blir av med under klimakteriet.
Jag känner att jag är sugen på lite testosteron.
Ja, men
det kan vara
förknippat
med testosteron. Och då är det vanligaste är att de flesta läkare och gynekologer vill då att man står på, vad ska vi säga, konventionell hormonbehandling först för att se om det hjälper. Alltså östrogen och progesteron, eller östrogen och gestagen. Och skulle det då inte hjälpa all problematik, då kan man på vissa kliniker som är pålästa då få gå vidare. Och alltså, testosteron är ju ändå egentligen det könshormon som är lättast att testa, därför att östrogen och progesteron kan vi inte testa på samma sätt, för att det fluktuerar så oerhört i kvinnokroppen och det kan vara olika från dag till dag. Därför rekommenderas ju inte att man testar sina östrogen och progesteronnivåer, utan du vet att du ligger rätt när dina symptom har gått över i dos då till exempel. Medan testosteronet är ju mer konsekvent. Det fluktuerar inte på samma sätt. Så det kan du då testa via blodprov och få, vad ska vi säga, ett mer sannolikt svar på om det ligger lågt eller inte.
Okay.
Men kan man då kombinera till exempel östrogengelé med testosteron? Är det också gelé eller?
Ja. Det är en salva eller gel. Ja.
Det här avsnittet av Hudvårdsdjungeln är sponsrat av Authentic Beauty Concept, som med noggrant utvalda ingredienser skapat riktigt lyxig vegansk hårvård och styling som känns både genomtänkt och modern. De arbetar med grön energi, hållbara förpackningar och driver även sociala initiativ. För Authentic Beauty Concept är det viktigt med autentiskt hår utan filter. Ett hår som är vackert och välskött men som är uppnåeligt. En hårvårdsbehandling med dem är en sinnesfull upplevelse med fantastiska dofter. Perfekt för dig som älskar spa. Stort tack till Authentic Beauty Concept.
Men jag tänker en annan sak med testosteron. Det är inte så att det kan vara fördelaktigt för kvinnor, för att man som kvinna, så, ja det gör väl män också, när de tappar sitt testosteron så minskar ju muskelmassan i kroppen. Och jag menar, risken för att du ska skada dig när du trillar eller med en olycka ökar ju naturligtvis när musklerna minskar. Mm. Jag tänker att testosteronet kan inte vara bra också för den orsaken, att man kanske bibehåller muskelmassan. Ja.
Absolut, det finns mängder med olika saker som testosteron bidrar till, varav bibehållande och uppbyggande av muskelmassa är en. Men de anses inte då vara tillräckligt starka skäl för att få testosteron utskrivet. Så det är väldigt bra att känna till det. Att du kan liksom inte komma och säga att jag vill undvika sarkopeni, alltså sarkopeni i åldersrelaterad muskelförlust. Därför vill jag ha testosteron utskrivet. Det finns ingen svensk läkare som skulle skriva ut testosteron av den orsaken, även om vi vet att låga testosteronvärden kan då påverka både återhämtningsgraden och både bibehållandet och uppbyggandet av muskelmassa.
Intressant.
Ja, så Anna-Karin, du får gå till de här extremt biffiga killarna på gymmet och fråga.
Nej, tack.
Men Monica, om vi går tillbaka lite till det här med östrogen igen. Var kommer det här ifrån att det skulle kunna ge bröstcancer?
Det kommer från en studie som gjordes 2002 och som var den största studien som har utförts på kvinnor någonsin. Och det var ju ett väldigt stort, en stor grupp med forskare som var inblandade i den här VHI-studien. Och det kan man ju ställa sig frågan nu i efterhand. Hur kommer det sig att så pass seniora forskare kunde fucka upp, för det gjorde de verkligen, den här studien på det här sättet? Därför att delvis så testade de inte det de ville testa var: skyddar östrogen mot hjärt- och kärlsjukdom? Okay. Är det så att det ger en så pass bra skyddande effekt mot hjärt- och kärlsjukdom att det borde till och med kanske skrivas ut i förebyggande syfte? Det var en liksom utav huvudfrågorna som man ville kolla med det här då. Problemet var ju då att snittåldern i den här studien var 63 år. Det innebär ju då att det är ju över 10 år efter det att snittkvinnan har gått igenom menopaus. Mm. Så det var ju väldigt långt efter att majoriteten av de här kvinnorna liksom hade symptom. Och så gav man alla kvinnorna i studien hormonbehandling, vare sig de hade problem eller inte. Och man gav dem även den gamla formen av hormonbehandling som inte skrivs ut längre. Och det var delvis då östrogen som var utvunnet ifrån urinet från gravida ston, alltså gravida hästar. Och man gav dem en väldigt kraftfull gestagen, en syntetisk form av gulkroppshormon som inte heller skrivs ut längre. Och så avbröt den här studien i förtid, och det som blev rubriken var ju då att världens största kvinnohälsostudie avbruten i förtid eftersom östrogen har visat sig ge bröstcancer. I efterhand sen, så har det, förutom det här då att man testade på fel grupp egentligen utav kvinnor, så har det också visat sig att man mixade med siffrorna och man blandade ihop det här med relativ och faktiskt riskbild. Och det visade sig att de kvinnorna, de hade inte alls en ökad risk. Det var inte en statistiskt signifikant ökad riskbild för bröstcancer i någon utav grupperna. Man såg till och med att de kvinnor som fick endast östrogen, alltså de kvinnor som inte hade en livmoder kvar, de fick ju inget gestagen utan de fick bara östrogen. De hade en minskad risk till att få bröstcancer.
Men alltså, vilken märklig grej.
Och det spelade liksom ingen roll att man i efterhand har skrivit över 100 uppföljande papers på den här studien där man har då, och även författarna till VHI-studien har ju gått ut och mer eller mindre då offentligt fått be om ursäkt för den här skrämselpropagandan som det då blev, och då tagit tillbaka sina uttalanden, men det har ju inte skrivit om ens hälften så mycket. Och det man har nu kommit fram till i efterhand och i uppföljande, man har gjort en stor fransk studie också då med tusentals kvinnor där man också tittat på liksom effekten av hormonbehandling. Och det man då ser och har sett, det är att bland gruppen utav kvinnor som tar östrogenbehandling och bioidentisk progesteron så finns det ingen ökad risk i upp till ungefär 5 år. Tittar man på gruppen som tar östrogen och gestagen så finns det en liten ökad risk på ungefär 6. Nu ska vi se här så att jag citerar detta rätt, om det är 6 fall på, och jag får nästan dubbelkolla det, om det är 6 fall på 1000 kvinnor eller 6 fall på 10 000 kvinnor. Det får jag liksom,
6 fall på väldigt många i alla fall.
Ja.
Nej, men fact check. Därför att om man då jämför med att dricka alkohol till exempel. Att dricka alkohol så får du en ökad bröstcancerrisk redan i första glaset. Och för varje glas du dricker så får du en ökad risk utav att få att det kan orsaka bröstcancer. Och man brukar säga att gränsen går runt 4 juni per vecka för en kraftigt förhöjd risk. Och 4 juni är ungefär som 2 större glas vin.
Mm.
Och det är liksom ingenting som pratas om. Och det är liksom, och bara att sätta saker och ting i perspektiv, så är det ju så att bara ålder i sig är en ökad risk för bröstcancer.
Ja, precis. Men en helt annan...
Ja. Man får bara komma ihåg det här att oavsett risk så vet vi också att träning och en varierad kost ger också en minskad risk.
Ja, men precis. Det har vi några frågor om sen. Men jag måste fråga dig, just det här med längden av liksom östrogenbehandling. Där tycker jag när man frågar läkare, olika gynekologer, så får man olika svar. En del säger att du kan fortsätta tills du är 90 eller liksom ramlar av pinn. Medan andra säger att du bör avsluta efter 10 år. Och några säger, vi vet inte, du väljer själv.
Ja, men det är
egentligen bara forskningen.
Ja, och vad säger Svensk förening för obstetrik och gynekologi? SFOG är som Svenska gynekologernas riksförbund, kan man säga.
Mm.
Och de har väldigt tydliga riktlinjer kring klimakterievård. Det är bara det att de inte efterföljs. Och det är supertydligt i deras riktlinjer att 5-årsregeln är borttagen. Och det är helt individuellt och det ska avgöras mellan individen i samråd med individen och den utskrivande gynekologen. Och tittar man på de observationsstudier som finns så visar de en 10-30%, beroende på vilken studie man läser, 10-30% minskad risk till att dö i förtid för kvinnor som tar hormonbehandling.
Då fortsätter jag.
Ja, precis vad jag trodde. Men jag tänker, vad skulle du säga till alla de som är rädda för att äta sojaprodukter för att det skulle kunna innehålla ett hormonliknande ämne? För det går ju väldigt mycket rykten om det också.
Ja, precis. Alltså, det är ju vanligtvis att man får tänka på att det är dosen som avgör farligheten. Alltså, man kan ju dricka vatten tills man dör.
Mm.
När det gäller sojaprodukter, ja, är man vego, alltså du är vegan, så att du äter väldigt, väldigt mycket sojaprodukter, ja, då kanske man behöver fundera på det. Det är liksom att det ingår i en diet, både frukost, lunch och middag. Och du är under dina fertila år. Så är det kanske någonting man behöver liksom fundera på och ta ett beslut kring. Är det så att du äter sojaprodukter då och då, kommer det att vara en större risk för din hälsa än att du använder massvis med plast i köket, teflonpanna, du mikrar din mat i en plastbehållare, du dricker takeaway kaffe och takeaway mugg 2-3 gånger om dagen. Det vet vi också är inte speciellt bra, därför att vi vet också att plaster kan också vara väldigt hormonstörande.
Mm.
Och då får man liksom så här, ja, ska jag lägga ihop alla de här sakerna med varandra och ta ett beslut kring det? Eller ska jag bara, om jag äter sojaprodukter 2 gånger i veckan, tror jag, nej.
Men då skulle du ändå säga att sojaprodukter kan vara en risk om man äter det för mycket? Det kan påverka.
Vi vet ju att de har en möjlighet. Sen är det ju det här egentligen igen då. Jag har inte sett någon studie som har kunnat säga, och det tror jag att det går att göra ens, hur stor är mängden man måste äta för att det ska ha en negativ hälsomässig effekt. Jag har inte sett en studie, jag vågar inte uttala mig om det heller. Jag har fullständig förståelse för det kvinnor som då väljer, jag säger kvinnor för att det är överlag fler kvinnor än män som blir veganer.
Ja.
Och jag har fullständig respekt för att man av etiska skäl väljer att äta veganskt. Därför att man kan liksom inte garantera att äggen, alla ägg man sätter i sig, eller kyckling eller kött, liksom kommer ifrån etisk djurhållning. Så det har jag fullständig respekt för. Men jag skulle aldrig rekommendera det till en ung, fertil kvinna att bli vegan.
Mm.
Om hon inte är superintresserad utav att verkligen vara påläst kring hur varierat hon behöver äta inom det veganska köket för att se till att hon får i sig så mycket liksom näring och aminosyror det bara går. Mm.
Har du några andra, just med tanke på mat och så, har du några andra tips när vi väl är inne på det? Hur kan och bör man äta för att undvika sina biverkningar och problem så mycket som möjligt om man är i förklimateriet eller närmare klimateriet?
Alltså det är egentligen ingen större skillnad till det som de flesta redan vet, vilket då är att äta varierat, näringsrikt, få i sig tillräckligt med fibrer, tillräckligt med frukt och grönt. Det jag skulle lägga till det som jag tror att de flesta redan har läst och har en hyfsad liksom, översikt över, det är att äta tillräckligt med protein.
Mm.
För det gör de absolut flesta kvinnor långt ifrån att de får i sig tillräckligt med protein. Och det är ju därför att när du är 50, då har du redan tappat muskler och muskelmassa i 10 års tid ungefär.
Men
give or take några år.
Ja.
Och proteinsyntesen, alltså att kunna bygga muskler ifrån proteinet du äter, kommer försämras med åldern. Och det går in i en accelererande fas under klimakterieåren. Så att jag kan inte nog poängtera hur viktigt det är att äta tillräckligt med protein, både för att bibehålla muskelmassa, men även då för att kunna bygga muskler.
Och sen tycker jag på något sätt att när man närmade sig klimakteriet så blev jag mer sugen på proteinrik mat. Så märkligt.
Ja, men vad bra.
Ja,
vad
så
bra.
Det var ju precis som att kroppen själv sa till. Ja.
Lite som man kan göra när man är gravid.
Ja, men faktiskt.
Och dessutom så dämpar ju ett högre proteinintag dämpar sötsug.
Ja, det gör det ju definitivt. Men en helt annan sak, träning förespråkas ju såklart alltid, men vilken träning tycker du passar bäst i klimakteriet eller för klimakteriet? Är det styrketräning för att bibehålla muskulaturen, eller vad skulle du säga?
Ja, jag skulle säga nummer ett är att träna oavsett vad du tränar. För det största problemet tycker jag idag, det är ju att de som tränar, de är ju oftast motiverade till att experimentera med sin träning. Utan de som är svårast liksom, att hjälpa och komma åt är de som inte tränar alls.
Mm.
Så nummer ett skulle jag säga bara, rör på dig.
Ja.
Gör någonting fysiskt, oavsett vad det är. Men är det så att man då vill veta, vad jag har bara de här timmarna i veckan att lägga, vad ska jag prioritera? Definitivt styrketräning, skulle jag säga. Och då är det vissa som väljer att höra så här, aha, men är det dåligt med konditionsträning, eller är det så att jag ska sluta och gå på yoga? Nej, absolut inte, men om frågan är ställd, vad är liksom, vad är most bang for my bucks liksom, för min investerade tid? Då skulle jag säga, om du måste välja, då skulle jag säga styrketräning som bygger och bibehåller muskelmassa. Sen är det självklart att vi behöver liksom en god kondition, vi behöver rörlighet, och om vi då tänker att vi vill ha liksom en funktionellt fungerande kropp så sent upp i åren som möjligt.
Mm. Sen en annan sak som jag tycker man känner att man behöver mer under klimakteriet, det är ju återhämtning. Alltså tid för sig själv.
Ja.
Är det också liksom hormonstyrt, eller är det bara att man blir allmänt trött?
Nej, men alltså sjunkande östrogennivåer kommer att påverka hur vi kan hantera kortisol i kroppen bland annat, som är ett livsnödvändigt stresshormon. Många kvinnor kommer känna igen sig i det, att de känner sig mindre stresståliga under den här perioden i sitt liv. Och det är liksom inte, det är ju ingen inbildning. Så att det är inte konstigt heller då att vi cravar mer lugn och ro. Men också den här påverkan som sjunkande könshormoner har på både dopamin och serotonin i hjärnan gör ju att väldigt många kvinnor upplever att man blir lite grann av en social recluse. Alltså att man vill dra sig undan sociala sammanhang. Och det kan ju vara så att man faktiskt behöver det. För att man har läckt energi på så många olika ställen i så lång tid att det är bara bra att man gör det. Men för vissa kvinnor blir det nästan till slut ett problem. För att man drar sig undan så mycket att man inte mår bra utav det till slut.
Nej, det är ju sorgligt.
Men får jag fråga också, jag har ju inte nått klimakteriet ännu. Jag har eventuellt och förhoppningsvis ett tag kvar och ha allting framför mig. Men jag känner mig ändå i ett noji, om jag ska vara ärlig. Finns det någonting jag och alla andra som lyssnar som inte har nått dit ännu kan göra för att förebygga mot problem?
Ja, först och främst vill jag säga att man ska absolut inte behöva vara nojig eller vara rädd för att hamna i klimakteriet. Och det är någonting som jag verkligen försöker få fram, framförallt när jag pratar med kvinnor kanske då i tidigt 30-årsålder. Att man behöver inte vara rädd för det och man behöver inte vara nojig över det. Utan jag brukar säga så här att bara det att man har kunskap om den här processen kommer göra övergången så mycket lättare. Det är verkligen nummer ett. Att skaffa så mycket kunskap som möjligt och verkligen filtrera den kunskapen genom filtret, att det innebär inte att jag behöver må skitdåligt när jag hamnar i klimakteriet. Och sen skulle jag säga då, ja, under dina fertila år, använd skjutsen av dina könshormoner till att bygga muskler. Till att hitta stresshanteringsverktyg som passar dig.
Mm.
Till att springa långsammare i ekorrhjulet. Och göra saker redan innan man hamnar i den här fasen som gör att man liksom står bättre rustad både fysiskt och mentalt.
Bra svar.
Ja, väldigt.
Men du, kvinnor eller runt klimakteriet i den åldern, egentligen från dryga 40 uppåt, är ju en väldigt, väldigt köpstark grupp. Och i vår bransch, Elins och min bransch, liksom hela beauty-sektorn egentligen, har ju under senaste åren riktat in sig med specifik både hudvård och hårvård för kvinnor runt klimakteriet. Vad tänker du runt det?
Alltså, businessen kring klimakteriet är en $1 miljard industri.
Mm.
Och då gäller det både skönhetsprodukter men också kosttillskott och andra typer av vad som vi kallar det då för hjälpmedel. Ja, vad ska jag säga att jag tycker om det?
Säg precis vad du vill.
Ja, nej men alltså, nu är det ju så här att det kommer ju vara så att jag är väldigt noggrann med att säga att hormonbehandling är inte svaret för alla kvinnor. Alltså vissa kvinnor får inte ta hormoner, de kan ha haft hormondriven bröstcancer, det finns ingen läkare i Sverige så kommer vilja skriva ut hormoner till henne till exempel. Och det finns kvinnor också kanske landar i att nej men jag tror inte att hormoner är någonting för mig. Och det är fine. Men om vi tänker oss då att den här miljardindustrin går ut på att fylla ett tomrum som hormoner fyller.
Mm.
Så vet vi det att liksom det är evidensbaserat att kunna säga att hormoner hjälper 90% av kvinnor som provar hormoner. Och hjälper majoriteten av symptom. Så att man kan liksom köpa så mycket dyra krämer och schampon och kosttillskott som helst. Jag säger inte att det inte kan bidra också till en, liksom att huden mår bättre eller håret mår bättre eller vad det nu är. Men anledningen till att problemet är där från första början är ju att våra hormonnivåer sjunker.
Precis. Finns det ett manligt klimakterier?
Nej,
för det läser man ju ibland.
Men det finns
att den här, liksom stora magen de får och pinsmala benen, att det är något typ av klimakterie.
Precis. Men då
de är inte fylla på.
Och det är alltid både män och kvinnor som blir så otroligt provocerade när jag tar upp den här frågan. Och det är väldigt enkelt att förklara svaret på den, därför att vad betyder det att vara och gå igenom klimakteriet. Vad är betydelsen av det? Det är inte bara det att hormonnivåerna sjunker. Utan betydelsen av att vara i klimakteriet, det är övergångsfasen ifrån att vara fertil till att inte längre kunna få barn.
Mm.
Och män kan bli pappor när de är 60, 70, 80. Och det finns till och med exempel, skräckexempel på män som har blivit pappor när de är 90.
Ja, det är skräckexempel.
Ja, och det är ju verkligen det enkla svaret är nej. Det finns inget manligt klimakterie. Det är inte så här att män, alla män, när de är 60, inte kan bli pappor.
Nej.
Är ni med?
Ja, absolut.
Så att, därmed inte sagt att en man inte kan må dåligt av låga testosteronnivåer självklart kan man må jäkligt dåligt utav det. Men det är en annan enormt stor skillnad. Och det är att när en kvinna väl har gått igenom menopaus, alltså hon har inte längre mens, hon är då inte längre fertil, då spelar det ingen roll hur mycket styrketräning hon tränar, vilken mat hon äter, att hon inte dricker alkohol, att hon sover 8 timmar per natt. Hon kan göra alla de sakerna så att säga precis efter liksom, skolboksexemplet. Hon kommer fortfarande aldrig kunna bli gravid.
Nej.
Hon kommer aldrig kunna få upp sina hormonnivåer till de nivåer de var under de fertila åren. En man kan genom sin livsstil ha kvar samma typ av testosteronnivåer som man har i 30-årsåldern, i 40-årsåldern, i 50-årsåldern, i 60-årsåldern. Och faktiskt visar det sig ju att även män i 70-årsåldern och över kan ha väldigt höga testosteronnivåer med hjälp av livsstil.
Intressant.
Wow. Och då är det ju det här undvika, bukfetma, sova ordentligt med både bra kvalitet och kvantitet, inte stressa ihjäl sig, äta varierad kost, absolut undvika alkohol och bibehålla och gärna lägga på sig muskelmassa.
Just det, så styrketräning där också.
Men jag tänker för kvinnor som genomgår klimakteriet, vad finns det för hjälp att få? Vad innebär hormonbehandling till exempel?
Det innebär då att man får östrogen, och det moderna sättet är att ta den genom huden, alltså i plåster, gel eller sprayform.
Mm.
Och om man har sin livmoder kvar så måste man också ha ett gulkroppshormon för att skydda livmoderslemhinnan så att inte den blir för tjock. Och det gör man antingen då med gestagen som finns till exempel i hormonspiral, eller genom att man äter en tablett sekventiellt som gör att man blöder ut sin livmoderslemhinna. Det är också gestagen. Eller att man får bioidentiskt progesteron utskrivet i tablettform. Så det är den liksom konventionella sättet. Nu är det ju så här i Sverige. Det är fortfarande väldigt många vårdcentraler och vårdinstanser som väljer att skriva ut östrogentabletter. Och det är ju det mer gammalmodiga sättet att skriva ut östrogen på. Därför att äter man östrogen så har man en liten ökad risk för blodpropp. Och det har man inte när man tar östrogenet genom huden.
Ja, för då blir det ju lokalt också, tänker jag. Det måste ju vara bättre med lokalt genom huden.
Nej,
utan det kommer genom hela, eller?
Det är inte lokalt när man tar det genom huden. Lokalt är bara om du tar östrogenprodukter för underlivet. Mm. Då kallas det för lokalt verkande östrogen. För östrogen som du tar genom huden som plåster, gel eller spray, det är systemiskt kallas det, för det påverkar hela kroppen.
Ja. Men det är inga andra risker.
När tar du lokalt verkande östrogen så behöver du inte tillföra gulkroppshormon, för det är så pass svagt. Så det kommer inte ha den påverkan på livmoderslemhinnan som gel, plåster, spray eller tabletter kommer att ha.
Och då tänker du på de här receptfria krämerna som finns på apoteket, eller?
Precis, de lokalt verkande finns receptfritt på apoteket, det finns som krämer, det finns som vagiatorier, eller man kan få det på recept och då är det billigare.
Okej.
Okay. Ovesterin och vad de heter.
Ja, precis. Och då kan jag lägga till då, för att jag var ju tvungen att bara kolla upp det här då, så att vi fick det rätt i siffrorna. Just då när vi pratade om bröstcancerrisk med östrogenbehandling så brukar man då prata om att för 10 000 kvinnor efter 5 år på hormonbehandling så är det max 9 extra fall per år. Och det ger ju då ett extra fall per 1 000 kvinnor.
Ja. Okay. Ja.
Och då ska man då komma ihåg då de här andra ökade riskbilderna kring rökning och alkohol, inte röra på sig, inte äta tillräckligt med frukt och grönt och så vidare. Så att det är verkligen viktigt att sätta liksom risk i perspektiv. Och komma ihåg då att man då också faktiskt kom fram till att östrogen ger ett utökat skydd till hjärt- och kärlsjukdom. Och hjärt- och kärlsjukdom är ju den största kvinnodödaren i världen idag.
Mm.
Alltså, hjärt- och kärlsjukdom är det tillstånd som tar livet av absolut flest kvinnor.
Mm.
Men det man kom fram till i den här studien som jag refererade till tidigare var ju att där därför är det viktigt att om man vill ta hormonbehandling så ska man påbörja den i tid. Man ska inte vänta i 15-16 år och sen Nej. Börja. Därför att då har man sett att väntar man för länge, då kan det i värsta fall ge en liten ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. För då har liksom den naturliga åldrande processen haft sin gilla gång i kroppen.
Ja. Jag måste fråga dig en sak. Du pratar om hjärt- och kärlsjukdomar, men är det inte så att östrogen också har en gynnsam effekt, tänker jag, på skelettet? Eller?
Jo, mycket gynnsam effekt på
jag skelettet. Jag tänker benskörhet och sånt här elände. Ja.
Så östrogen ger också ett utökat skydd mot osteoporos, alltså benskörhet.
Ja, just det. Det var det jag fick för mig. Det är ju fantastiskt. Ja.
Och där är det viktigt att komma ihåg att är man då kvinna som inte får ta och hormonbehandling. Nej. Och så har man det här, va? Östrogen gör ett utökat skydd mot ett kärlsjukdom och det gör ett utökat skydd mot benskörhet. Men då är det kört för mig. Alltså det är jätteviktigt att komma ihåg att det finns otaliga studier som visar att även träning ger ett utökat skydd mot hjärt- och kärlsjukdom. Ja. Mot mängder av olika cancerformer, mot demenssjukdom och mot benskörhet. Så att det gäller liksom att se hela bilden och inte bara gå in i antingen liksom skräckpropagandan.
Nej, men det är jättebra att du sa det. Jättebra sagt. Du, nu jobbar ju vi i beautybranschen, så vi har en sista fråga till dig, Monica. Jag tror det är. Hur ser din hudvårdsrutin ut?
Ja, faktum är att jag har ju inte ens haft en hudvårdsrutin fram tills jag var 35-36 år gammal.
Nej.
Jag började inte använda hudvård förrän i mitten av 30-årsåldern. Och nu är det faktiskt de senaste lite drygt 6 åren, tror jag, så har jag ju samarbetat med ett hudvårdsmärke. Så då, det är egentligen de senaste 6 åren som jag har haft en hudvårdsrutin. Det roliga med det är ju att jag är ganska så, jag ska vara helt transparent här eftersom ni ändå har en podd om hudvård. Att jag är ju oerhört okunnig kring, liksom, ni vet, alla flashiga ingredienser. Men jag har ju verkligen nu då, så att jag använder både en sån här som man sätter på, som man klappar in i huden först, en essens innan man tar sitt serum, och sen så tar jag då dagkräm över det, och sen så har jag ju då någon något liknande ansiktsvatten som jag brukar använda på kvällen, och sen så har jag en liknande rutin där jag klappar in den här essensen, och sen så är det serum, och sen så är det antingen en nattkräm eller typ samma typ av kräm som jag använder dagtid, även nattetid. Och jag jobbar ju fortsatt med mycket med träning, så att väldigt sällan jag har smink på mig. Om jag har en större föreläsning, då sminkar jag mig. Och då har jag någon sån här mineral-tjosan som jag liksom lägger som någon foundation-liknande sak. Och lite rouge, typ någon eyeliner. Men det händer ju väldigt, väldigt sällan. Så vanligtvis har jag liksom bara min hudvård.
Ja, men det,
och inget smink över.
Men det är väl helt fantastiskt. Jag tycker att du fick MVG faktiskt.
Ja, jag tycker det lät jättebra.
Tack snälla, snälla Monica, för att vi fick ringa upp dig och fick så, alltså vi har fått så mycket fin information om det här.
Jättebra.
Våra lyssnare kommer att älska det här.
Ni fick verkligen nörda lite klimakterie och hormoner.
Ja, tack ska ni ha.
Tack snälla, hej.
Hej. Men vilken kunnig tjej.
Ja, vi får väl säga att hon är nog kunnigast i Sverige i just det här ämnet.
Helt fantastiskt.
Vill ni följa Monica så kan ni följa hennes Instagram-konto Stark genom klimakteriet.
Ja, det får man inte missa.
Nej.
Men vi måste ju prata lite om klimakteriet och huden lite snabbt också.
Ja, det måste vi verkligen göra.
För mycket är ju att den förlorar sin spänst.
Ja, kollagen och elastin och även hyaluronsyran minskar ju radikalt.
Mm. Och kollagen och elastin är just det som ger huden dess spänst och dess fasthet och elasticitet.
Fyllighet, liksom.
Precis.
Så är det. Och det är också hormonstyrt.
Ja. Som man kan göra.
Ja, och sen är det mycket hormonstyrt från östrogenet såklart. Men där har vi, som vi brukar säga, mikrocirkulationen. Att du kan använda någon roller eller liksom försöka hålla igång cirkulationen i huden genom massage.
Mm.
Det kan ju vara någon sten, det kan vara fingrarna, det kan vara vad som helst. Och sen använda produkter som retinolet är ju, alltså där måste vi ju, det är vi ju eniga om. Retinolet är ju det som påverkar allra mest.
Absolut, och det är ju en ingrediens som finns i ganska många produkter. Så där får man hitta sin favorit.
Ja, det finns både dyra och billigare alternativ. Och man kan lägga sig på, då kan man ju lägga sig på ett retinolderivat om man vill, som är lite snällare och som man faktiskt kan använda i stort sett varje dag, eller varje natt ska vi säga. Dagtid tycker vi inte att man ska ha retinol så mycket i ansiktet.
Nej, för solen bryter ner retinol. Alltså retinol får ingen verkan direkt på dagen ändå, så det passar bättre när du ska sova.
Och sen skippa retinolet om man är gravid.
Ja.
Därför att det ökar risken för pigmentförändringar.
Precis.
Mm.
Men börja gärna förebygga med det om du har några år kvar till klimakteriet, eller om du, även när du börjar närma dig, för att göra en liten...
Och under tiden och efter.
Absolut, man behöver inte sluta efteråt heller.
Nej, tvärtom. Du bara kör på. Och så C-vitamin på dagen.
Såklart.
Är också jättebra. Mm. Jättebra. Niacinamid.
Ja.
För dels för att när man börjar närma sig klimakteriet, så ökar ju också risken för pigmentförändringar. Mm. Alltså lite melasma, kloasma fläckar. Ungefär som när man är gravid.
Precis.
Så då är ju både C-vitaminet och niacinamid och delvis också retinolet bra hjälpmedel för det. Sen kan det ju vara så att man kanske ska liksom byta ut vissa lite mer uttorkande produkter. Om man alltid har haft en löddrande rengöring, kanske man ska välja en rengöring som inte är löddrande till exempel.
Men sen är det också det, några år innan menopaus, alltså under förklimakteriet, så är det ganska många som upplever att de plötsligt får en fetare hud. Mm. Och det tycker jag är ganska intressant, att den kan bli fetare en period, även fast du har haft en liten torr innan det går neråt när du närmar dig menopaus.
Ja, sen rosacea likadant. Jättevanligt att det kommer i 40-45 års åldern.
Ja.
Och det är också hormonstyrt då. Jag hade faktiskt lite rosacea pliter kanske i 1-1,5 år.
Mm.
Och det var några år innan, sen försvann det.
Ja, jag längtar en gång.
Nej, alltså det är ju ingen fara. Men det är ju liksom, och alla har ju olika.
Ja, det är bara att hålla tummarna.
Ja.
Mm. Och styrketräna, det gör jag redan. Så tur
styrketräna jag. Och försöka klappa lite på sig själv helt enkelt. Mm. Och söka hjälp om man tycker att någonting är jobbigt.
Och äta lagom mycket soja.
Ja, precis. Absolut.
Jag tänker en rätt bra grej som jag gör.
Men vad är soja? Jag förstår inte riktigt det där. Nej, vad är det som gör sojan östrogenstinn liksom? Vad? Varför?
Jag kommer inte ihåg vad det heter som är i. Fan, men det heter någonting på F. Men,
för soja kommer ifrån...
Sojabjörnan.
Ja, och där finns det östrogen då?
Ja, det finns ett östrogenliknande ämne i, som inte är där, inte östrogen, det är östrogenliknande. Sen har det varit fler studier som har varit fram och tillbaka om det är bra eller dåligt.
Mm.
Vissa påstår att det är de som, ja men köttindustrin som har sagt att det är negativt och sådär. Så man vet ju inte helt, tänker jag.
Nej, heller. Då ska man nog inte överdriva ändå.
Nej, men jag tänker att man kan väl äta lagom. Man kan ju byta ut sin sojamjölk mot havremjölk, så kan man ta soja på riset och äta tofu istället för sojamjölk till exempel. Jag vet inte. Men
så skippar man all mjölk bara.
Gud ja. Men havremjölk är ju rätt gott. Ja. Nog om det.
Nog om det.
Nu är det helg.
Och vill ni läsa mer om huden och klimakteriet, tänker jag, då ska ni läsa våran bok.
Det ska ni göra.
Hudnära hudterapeuternas hemligheter. Där har vi ett litet kapitel som handlar om när huden förändras. Det är allt från tonåren till allt.
Klimakteriet och alla de här hormonella berg-och-dalbanorna som vi kvinnor går igenom.
Amning. Ja, men det var allt för idag.
Det var det.
Ha det bra.
Hejdå.
Hej.